Till ikväll skulle ni ha läst 17 kapitlet i Rosalind Rinkers bok. Jag hoppas ni har gjort det som en liten introduktion till det vi ska tala om här ikväll. Om hur man, ja, vi ska inte tala om det direkt, vi ska tala om vår motståndare. Men kapitel 17 är ju ett utslag av vår motståndares aktivitet. När det gäller alltså människor som är bundna vid falska läror, som Bibeln faktiskt kallar det. Vårt samtal med sådana människor och vår attityd till sådana människor och vår kunskap om de falska lärornas falskhet. Förra gången så gick vi igenom broillustrationen, kommer ni ihåg det? Är det någon som har tränat på det under veckan förresten? Ingen som vågar erkänna att du har tränat på det. Det är led. Är det någon som har skrivit ner sitt vittnesbörd i ord den här veckan? Har ni inte gjort läxan? Får ni bakläxa? Ja. Jag vill gärna att ni tränar på just det. Att i med egna ord skriva ner ett personliga vittnesbörd. Ni kommer ihåg de fyra ingredienser som skulle vara där. Varför du blev frälst. Hur du blev frälst. Hur du vet att du är frälst. För det fjärde, vad gör det för skillnad? Varför du blev frälst. Hur du blev frälst. Hur vet du att du är frälst. Och för det fjärde, vad gör det för skillnad? Vad är det för skillnad på nu och då? Så. Bakläxa till er som inte har gjort det. Gör det. Jag kommer att fråga dig igen nästa gång jag får tillfälle. Nu dröjer det. Visserligen ett par veckor för att jag åker till fjällen nästa vecka, men ni kan se programmet när det blir. Förresten, nu på lördag så möts ni till en fortsättning på den här kursen. Läs kapitlerna till den kvällen. Konsten att ta tillfället i akt när det gäller att vittna. Ska vi tala om på lördag kväll. Så kom beredd på det och titta på frågorna i den boken också, är ni snälla. Men ikväll så ska vi samtala lite om det som också rör evangelisationen och den svåra sidan av det, så att säga, för om det inte funnits någon motståndare till evangelisation så vore det en ganska enkel match för oss att evangelisera. Men nu är det så att i tiden finns en motståndare till allt Guds verk. En person som i Bibeln kallas vid många namn. Djävulen, Satan, vi ska se på hela listan av namn som han har snart. Det är ju meningen att när vi har slutat vårt studium av Estra bok här i mars månad så ska vi i slutet av mars och fyra lördagkvällar framåt då börja att studera mera i detalj Satans person, Satans ursprung, Satans historia, hans taktik, demonologi, hans medhjälpare, demonerna, eller de onda andarna, den onda andevärlden. Och hur det tar sig uttryck idag, speciellt kanske i form av spiritism och liknande företeelser i vår tid. Så vi ska studera vår fiende lite mer noggrant om en månad framåt. Men idag ska jag i alla fall ge en allmän introduktion till honom. Det är ingen vän jag introducerar för er. Det är en ovän. Och egentligen skulle jag inte le, men vi har rätt att le åt djävulen därför att han är vår avsvurne och besegrade fiende. Vi behöver inte närma oss honom med fruktan. Vi kan närma honom oss med den vissheten om att han är besegrad. Han är besegrad på korset. Han är rädd för Jesu Kristi blod under vilket vi är. Och vi har ingenting att frukta honom. Egentligen. Men dock är han vår motståndare därför att han är Guds motståndare. Nu finns det många människor idag och till och med teologer som säger att vi kan inte tro på en personlig djävul. Vi kan möjligen tro på en ond makt. Vad som i Bibeln kallas djävul eller Satan, det är symboliska ord för det onda i tillvaron. Abstrakt, det onda. Liksom Gud, säger man, är symbolen för de goda krafterna. Så är djävulen eller Satan symbolen för de onda krafterna. Men han är ingen person. Ja, jag började säga att det finns ju de som helt förnekar honom. Helt förnekar existensen utav någon djävul eller utav någon ond makt överhuvudtaget. Det bara finns ingen djävul. Och att stå och säga att jag tror på en personlig djävul, det skulle få många människor att dra på munnen åt mig om de finge höra det. Därför att man tror inte på någonting sånt. Om man har förpassat honom till fantasins värld och satt horn på honom och svans på honom och en eldgaffel i handen. Och han får vara med på skämtteckningar igen och symbolisera lite grann de mindre vetande eller de som fortfarande är kvar i medeltidsmörkret. Vi vet inte hur djävulen ser ut och förvisso ser han inte ut så. Om han ser någonting ut så ser han vacker ut. Från början var han väldigt vacker, den vackraste av alla Guds skapelser som vi snart ska se. Och i vår tid så uppträder han när han uppträder i formen av en ljusets ängel. En vacker skapelse. En vacker, en god människa gärna. Och helst i religiös täckmantel. Under religiös täckmantel. Så jag tror djävulen är glad visserligen att vår samtid avfärdar honom. Och sätter honom på en skämtteckning och skrattar. För han är visserligen glad att, givetvis glad att de inte tror på mig. För det gör lättare för honom att verka, att arbeta. Om människorna inte tror på hans existens, så har de underlättat för honom själv att arbeta med dem. Så honom bekymrar det inte att de inte tror på honom. Tvärtom. Det är intressant att Bibeln talar ofta om honom som en person. I Gamla testamentet är det inte mindre än 7 böcker som direkt nämner honom. Till exempel Första Moseboken redan i 3:e kapitlet. Till exempel Jobs bok där han kallas åklagaren. I Saltaren nämns han. I Hesekiel nämns han. I Daniels bok nämns han. Och i några andra böcker i Gamla testamentet. I Nya testamentet nämner alla författare. Alla författare i Nya testamentet nämner honom. Inte alla böcker, men alla författare i Nya testamentet talar om honom som en verklig person. Och kanske viktigast, Jesus Kristus själv talar om honom som en verklig person. Slut till exempel Matteus 13 och 39. Han har just berättat en liknelse och så har han uttytt den i liknelsen om åkerjorden och de olika och säden som såddes. Den som sår den goda säden är människoson. Åkern är världen, den goda säden det är rikets barn, men ogräset är ondskans barn. Och så säger han i vers 39, ovännen, en person som sådde det är djävulen. Så han är en person som alltså får namnet djävulen av Jesus Kristus själv. Och vi skulle kunna ta många andra ställen. Till exempel Matteus 4 när han samtalar med djävulen. Man samtalar inte genom en ond makt. När djävulen, frestaren, trädde upp för att fresta Kristus i öknen. Så är det ju ett samtal som utspelas mellan Guds son och Satan. Och om det bara var en ond makt som frestade Jesus på något sätt, så vore det ju ganska dumt gjort att av Jesus att yttra sig till någon, till en makt. Man talar inte med åskan, va? Som en opersonlig makt, en kraftfaktor. Men djävulen beskrivs alltid i Bibeln som en person. Så att Kristus själv erkänner hans existens. Och därför så menar jag att jag är på ganska god, ett ganska gott sällskap när jag själv gör det. Jag erkänner hans existens. Jag erkänner honom som en person som har förstånd, känsla och vilja. Till exempel andra Korinthierbrevet 11:3 talar om honom som en intellektuell person. Andra Korinthierbrevet 11:3. Paulus refererar där till den tid då djävulen bedrog Eva, och han säger, men jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så ska också ni till äventyrs bli bedragna, och så vidare. Så en makt kan inte bedraga någon. Man måste ha förstånd, man måste egentligen veta sanningen för att kunna bedraga någon om sanningen. Man måste veta vad som är sant för att kunna ljuga. Har du tänkt på det? Det betyder alltså att djävulen hade kunskap om sanningen. Men han sa inte sanningen när han frestade Eva. Skulle Gud ha sagt, Nej, inte kunde Gud ha sagt det. Inte kunde Gud ha menat det. Inte menade Gud det. Du visst får du äta. Det är bara det att Gud inte vill att ni ska bli lik honom. Så djävulen visste vad som var sant. Han använde sanningen. Han landade med lögn och så presenterade han den till människan. Och det är säkert andra Korintherbrevet 11 som vi ska studera idag. Djävulens roll som imitatör. Men först låt oss repetera lite grann om djävulens historia. Och det vi ska gå in på lite mera om en månad ungefär. Det är, tror vi, Hesekiel 28 som talar om honom i hans skapelse. Hesekiel 28. Och inte heller det ska vi studera vers för vers. Men här tror vi alltså att det inte är längre talas om konungen av Tyrus, utan ordalydelsen som börjar i vers 12 och framåt övergår det som skulle kunna passa in på en människa. Men det viktiga är det att ni ser vad som står i vers 12. När Herren säger detta, alltså djävulen framstår här först, framstår så som den som kallas konungen av Tyrus. Men orden går utöver vad som skulle kunna tillämpas på konungen av Tyrus. Ty så sägs det nu i vers 12. Du var ypperst bland härliga skapelser, full med vishet och fullkomlig i skönhet. Detta sägs alltså om den kerub som han kallas i Jesaja 14. Och så beskrivs hans skönhet med de ädlaste stenar som, om vi lägger dem alla samman, återspeglar regnbågens alla färger. Han var vacker, men lägg märke till att han är en skapad varelse. Till skillnad ifrån Kristus, till skillnad ifrån Gud som är oskapat liv. Den är kerub, Lucifer som Jesaja 14 kallar honom, är en skapad varelse. Han har blivit till en gång i tiden. Han har inte alltid funnits. Och så står det om hans fall. Vers 15. Lyckosam var du på dina vägar från den dag du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Och den orättfärdigheten det var frågan om, det var högmod som växte sig upp i denna skapelses hjärta. Att han själv ville bli lik Gud. Han som var en skapelse ville själv bli Gud och regera över resten av skapelsen. Regera över resten av änglavärlden. Ty vi kan kalla Lucifer, den som vi nu kallar djävul. Innan sitt fall så var han den högsta av alla änglar. Den vackraste av alla änglar. Kanske vi skulle kunna kalla honom helt enkelt den skönaste och främste och yppersta av allt skapat som skapades. Och han fick vara nära Gud som det står. Högt uppe på det heliga gudaberget. Full av vishet och skönhet. Men hans hjärta fylldes med högmod. Och det är Jesaja 14 som vi läser om hans fall. När han säger jag vill inte mindre än 7 gånger. Hur han vill sätta sig upp emot Gud. Det börjar vers 13. Jag vill stiga upp till himmelen. Högt ovanför Guds stjärnor. Som här menas Guds änglar. Högt ovanför Guds änglar. Jag vill ställa min tron. Jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg. Längst upp i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjden. Jag vill göra mig lik den högste. Och detta var Satans uppror. Lucifers uppror. Tänk vilket vackert namn han hade förresten. Innan sitt fall. Lucifer betyder morgonens stjärna. Eller morgonens ljus. Eller morgonens sol. Han var vacker. Han hade ett vackert namn. Men högmod uppstod i hans hjärta. Han som var skapad. Han såg på sin skönhet. Och han tänkte, jag som är så vacker. Varför skulle inte jag kunna vara Gud? Och så sätter han sig upp emot Gud. Och vill själv regera som Gud. Och vi vet följden av detta var att han förvisades ifrån himlen. Han kastades ut ur himlen, som det stod om jag hade fortsatt att läsa Hesekiel 28. Och han kommer ner i himlarymderna. Och han kallas sedan i Nya Testamentet försten över luftens härsmakt. Försten som råder här i mörkret. Här i denna rymd. Hur är det Efesierbrevet 2:2 säger? Försten över luftens härsmakt står det där, ja. Han finns liksom andligen närvarande, eftersom han inte är förkroppsligad, inte materiellt manifesterad för människans ögon. Finns han i universum? Han har inte tillträde, ja, han kanske har tillträde till himmelen de gånger han träder fram inför Guds tron för att åklaga oss. Vilket är en av hans uppgifter att göra. Åklaga bröderna inför Gud dag och natt, som uppenbarelseboken säger. Han kan tydligen träda fram inför Gud gång på gång för att åklaga oss. Annars så bor han inte i himlen. Han har inte tillträde på så sätt att han bor i Guds heliga himmel. Han är förpassad, förvisad ifrån himlen. Han finns nu i rymden, ovanför jorden. Har tillträde naturligtvis till jorden, som vi ser redan efter skapelsen av himmel och jord. Och av människan, att han träder in i Edens lustgård och förskapar sig till en vacker skapelse, som vi tror att ormen var innan syndafallet. Nödvändigtvis inte en orm som krälade då, utan vi vet ju att detta var den förbannelse som drabbade ormen. Hedan efter ska du gå på din buk. Så vi vet inte hur han såg ut. Troligen en vacker skapelse som fanns där till hands för att fresta Eva vid trädet med den förbjudna frukten. Men Satans historia går vidare. När han hade fått människan på fall, så uttalas genast domen över honom. Och han får höra orden: kvinnans säd ska krossa ditt huvud. Din makt ska bli krossad. Din auktoritet ska tas ifrån dig. En ska komma, födda kvinna, som ska krossa din makt. Visserligen ska det ske under det att du stinger honom i hälen. Och alltså i första Mosebok 3 och 15 har vi det lilla löftet i liten form, begynnelseform utav vad vi sedan har fullbordat i evangeliet. När Jesus Kristus kom och dog, blev korsfäst, och genom sin korsfästelse dömde och fördömde djävulen och bröt hans makt, avväpnade djävulens vapen som var synden och döden. Djävulen kom in med synd i människosläktet, och genom att synd kom in så kom döden in. Därför är det rätt att säga att djävulens vapen är synden och döden. Det var det han hade slagit människosläktet med, synd och död. Men nu kom Kristus, Guds son, och han tog synden och han tog döden och avväpnade djävulen hans vapen. Så nu har inte djävulen några vapen längre. Han är avväpnad, han har ingen makt med Guds barn som är försonade. Deras synder för evigt förlåten, och döden har ingen makt över dem. De ska leva om de än dör. Så han är dömd. Han dömdes för 2000 år sedan, och han vet det mycket väl idag. Och han vet att hans tid är kort. Och det gör bara att han ännu mer nervös och energiskt försöker förstöra och förhindra Guds verk i tiden. Han har fortfarande samma upproriska ande inom sig. Uppror emot Gud. Jag vill vara Gud. Jag vill bestämma. Jag vill regera. Jag vill ha människosläktet att falla på knä för mig och tillbedja mig. Och samma gift kom in i människans hjärta den stund de föll. Människosläktet har allt ifrån Adam och årtusenden igenom haft samma upproriska ande inom sig emot Gud. Vi vill inte tro på Gud. Vi tror hellre på avgudar. Vi vill inte underordna oss Guds auktoritet. Vi vill själva bestämma vårt liv. Vi vill bestämma vad som är rätt och fel. Vår standard, inte Guds standard. Bort med den här föråldrade boken. Låt oss själva bestämma hur vi ska leva. Känner du igen djävulens uppror i människans uppror? Ja, det är inte så svårt. Människan vill vara sin egen Gud. Och idag är människan sannoliken upphöjd på piedestal. Hon är den högsta auktoriteten för alla värdebedömningar som görs och som kan göras i tiden. Människan själv är den slutliga auktoriteten för vad som är rätt eller fel. Det är uppror emot Gud. Det är uppror emot skaparen. Han under vilken vi skulle underordnas. Han vilken all ensam all ära och all rätt är värd. Gud som har skapat oss. Men hans skapelse har rest sig upp emot honom på grund av att djävulen kom in och fick oss på fall. Men vi kan inte skylla på djävulen. Vi är moraliskt ansvariga för vår ställning till Gud idag. När djävulen dömdes på korset, så hände visserligen att historien fortsatte och Kristus for tillbaka till himlen. Kristus ska komma tillbaka för att hämta församlingen från jorden. Det kan ske ikväll. Det kanske är när som helst. Men när församlingen är borttagen från jorden, så innebär det också att den heliga ande är borttagen från jorden. Det är måttet att den heliga ande längre inte innebor människor och döper dem in i Kristi kropp. För Kristi kropp är upptagen till himmelen. Och det gör, som andra Thessalonike brevet 2 säger, att när han har tagits bort, då ska rummet släppas fritt för antikrist. Det vill säga djävulen personifierad i en människa, i vilddjur som man kallar sig för uppenbarelseboken, fritt får regera och förskaffa sig mer och mer makt under vedermödans tid. Och han ska vara den som då ska sätta sig i Jerusalems tempel och vilja ha människornas tillbedjan. Och lyckas mycket väl med detta. Att få så gott som hela mänsklighetens tillbedjan och beundra. För det är under som han gör också genom sin falske profet.
Så under vedermödans tid ska djävulens makt tilltaga. Vi ser mer och mer utav det, hur tiden börjar förberedas för djävulen, för antikrist att träda fram på scenen som en världsdiktator som ska göra slut på anarkin som hotar världen, åtminstone västvärlden. Och naturligtvis lättare för de artistiska staterna att falla ned för, eftersom han förnekar Kristus och förnekar Gud, men istället kommer att kräva tillbedjan av sig själv. Men då, när han ska vilja förgöra allt vad som finns kvar av Messias hopp, i slutet av vedermödans tid ska judarna, detta lilla folk som dock mer och mer börjar vakna upp för att han måste komma, han som är den gudomlige himmelske Messias, och rädda oss om någon räddare ska komma. Så Messias hoppet finns kvar, Guds hoppet finns kvar endast i Israel, endast i Judén, endast i Israel, i Jerusalem. Där är centrum för judendomen som då ska blomma upp. Och Messias förväntningarna ska växa sig allt starkare under vedermödans tid, då säkert judarna ska vara hårt trängda. Och när de är som hårdast trängda, då ska han komma tillbaka. Då ska han slå antikrist med sin munsande och alla de som allierade med honom. Och djävulen, står det, från den stunden ska förpassas i ett fängelse, så att säga. Han ska inte få vara fritt regera, fritt röra sig på jorden, utan han ska fängslas i 1000 år. Vad vi kallar tusenårsriket tar då vid på jorden. En tid då Kristus ska regera i frid och rättfärdighet. Då Guds härlighet ska manifesteras i synligt hänseende för alla människor som då lever. Och det måste vara underbart när han som är människornas fiende, han som frestar henne till synd, inte längre finns närvarande. Det vill säga, människans onda hjärta och onda natur finns fortfarande kvar. För de människor som lever här har kvar sin gamla natur. Så att när han släpps lös en kort tid, i slutet på tusenårsriket, så ska han lyckas förmå en stor del av de människor som då lever på jorden att göra uppror emot Kristus. Ett uppror som mycket snart ska slås ner. Och när den stora vita tronens dom äger rum, så står att djävulen och hans anhängare och hans änglar ska förpassas till den brinnande sjön för evigt. Det är djävulens historia. En gång utifrån himlen, en gång ner till jorden, fick människosläktet på fall, blev dömd på korset, skall när Kristus kommer tillbaka tas ifrån all sin makt. Han har nu med Guds tillåtelse viss frihet att verka på jorden. Utan Gud tillät det skulle inte djävulen ha någon makt idag heller, men han har det med Guds tillåtelse. Och när han kommer ska han då besegras och fängslas i 1000 år. När de 1000 åren är slut ska han släppas loss för att människans onda natur, trots Kristi rättfärdiga regering, ska avslöjas. Och det ska vara redo att följa djävulen istället för Kristus, åtminstone en stor del. Men sedan ska det slutliga slutet komma, där han en gång för alla och för evigt ska förpassas bort ifrån Guds ansikte till ett evigt straff, en evig dom. Det var i korthet djävulens historia. Vi får gå in på det mer på detalj när vi börjar studera hans person. Men låt mig säga lite grann, när djävulen föll så förklarar också Bibeln för oss att han inte var ensam, utan att han drog med sig en stor del av den himmelska härskaran. Uppenbarelseboken 12 talar om detta. En tredjedel, står det där, att han drog med sig. 12 och 4 tror jag skrivit, jag kan inte se. När Gud skapade änglarna så skapade han dem en viss hierarki, med vissa änglar med större ansvar, med större makt än andra änglar. Och det var på något vis en triangel av ansvar och ansvarsfördelning och auktoritet. Och när djävulen föll så drog han med sig en del av hela den här triangeln. Så att när vi nu kommer att studera de onda andemakterna, så finner vi också att det förekommer i en hierarkisk form, där Satan givetvis är huvudet. Men om vi läser i Efesierbrevet 6, kan ni slå upp i Efesierbrevet 6? Och det är främst vers 12 där som vi ska titta på. Här är ju en varning för djävulens listiga angrepp. Här varnar oss aposteln för och uppmanar oss att ikläda oss hela Guds vapenrustning, så vi kan hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Ty den kamp vi har att utkämpa är inte en kamp emot kött och blod, inte mot människor. Nej, det är en kamp emot furstar, väldigheter. Och världshärskare som rådar här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarymderna. Han räknar upp en hel rad med olika former av andliga verkligheter. Och samma sak har vi i Kolosserbrevet 1 och 17 då det är. Lägg märke till att här är frågan om den fallna änglavärlden, om den fallna andliga världen. Men lägg märke till att när det står om deras skapelse i Kolosserbrevet 1 och 17, så också där så räknas det upp som en hierarki. I Kristus, verkligen 16 är det. I honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt såväl som osynligt. Och så står den här i hierarkin igen. Tronänglar, herrar, förstar, väldigheter i andevärlden. Den kronologiska ordningen vet vi inte, vilka som var högst, vilka som var lägst. Vi vet bara att det är olika klasser utav änglar i den andliga världen. Det finns alltså sådana som är starkare än andra. Vi ska se något exempel på det också snart. Ja, vi kan ta ett exempel. Kommer ni ihåg i Daniels bok? När Daniel bad och han inte fick svar på, var det 3 veckors tid? Va? 21 dagar. Men så småningom kommer då ängeln till honom med svar. Men vad säger han? Varför hade han blivit försenad? Försten över Persien hade stått honom emot. Och det var en ond andemakt. Det var en ond ängel som kallades för förste över Persien. Där Daniel alltså levde och bodde. Här hade nu en ängel utsänd från Gud. Blivit utsänd från Gud att komma till Daniel med uppenbarelse och svar på den bön som han hade. På den frågan som han hade ställt till Gud. Men när han kom ner genom himlarymderna. Hur det gick till i verkligheten vet jag naturligtvis inte. Då stod honom en andlig makt emot. Och det var en person, det var försten över Persien. Och det var naturligtvis inte Nebukadnessar eller någon annan senare konung i Persien. Ja, det skulle vara Kores eller någon senare av dessa konungar som stod denne ängel emot. Utan det var en andemakt som stod honom emot. Det var en personlig ängel, en av de högsta änglarna, försten över Persien, som stod honom emot. Men hur kom denne ängel fram till Daniel så småningom? Han fick hjälp. Av vem? Mikael. Vem var Mikael? Ja, och i Daniel 12:1 så läser vi att han var försten över Israels folk. Så det verkar som att alla folk kanske har en ängla, en demonisk makt över sig. Det är inte egentligen Brezhnev och Kosygin och de andra pojkarna som regerar Sovjetunionen. Ja, mänskligt sett är det dem. Men över denna makt, över denna politiska, detta politiska imperium finns andemakter och änglaväldigheter och furstar som jag tror i stort leder det politiska spelet på jorden idag. Och människorna är nästan, skulle jag kunna säga, som brickor i detta spel. Vi är utnyttjade och använda av dessa onda andemakter. Och jag tror alltså inte att det är så mycket människorna som vi tror som sitter och för det politiska spelet. Det är onda andemakter också bakom nationernas politiska spel. Och det kan vara bra för att känna till det. Att Gamla Testamentet redan uppenbarar detta. Och att det blev en strid i andevärlden mellan Israels överängel, Mikael, och Persiens överängel. Vi vet inte vad han hette. Det blev en strid där innan Guds svar kunde komma ner till gudsmannen Daniel. Men Gud kommer alltid. Och Guds makt är alltid starkare. Han som bor i er är starkare än han som är i världen, sa Jesus. Kom ihåg det också. Det är inte frågan om att detta är makter, utan det är personligheter. Änglarna beskrivs i Bibeln som personligheter. Som har vilja, känsla och förstånd. Vi får gå in på det mer när vi studerar djävulen. De presenteras som odödliga varelser. Som skapade varelser, men varelser som aldrig kan dö. Som inte har materiella kroppar. Som kan anta synlig form. Men som inte har jordiska kroppar, utan himmelska kroppar. Satan alltså är en person med intellekt som jag sett. Han har känslor, för han kan bli vred. Han är vred. Han går omkring som ett rytande lejon. Han är arg. För att han vet att hans tid är kort. Han har en stark vilja att genomföra sitt program, att stå Gud emot. Andra Timoteus 2:16 är ett exempel på det. Ja,
Hur i all världen ska vi hinna fram till det vi ska tala om ikväll? Jag är ledsen, men är ni trötta nu? Får jag ta med rocken? Okej. Det kan vara intressant i alla fall att se lite grann också på de namn som Bibeln ger Satan. Och hade vi tid skulle vi slå upp de här bibelställena. Vi ska göra det sen. Kanske jag kommer att skriva ett kompendium och sätta i händerna på oss lättare. Men namnen på honom säger mycket om hans karaktär och hans person. Det namn som Bibeln ger på honom. I hans icke fallna tillstånd hade han ett vackert namn, Lucifer. Morgonens son. Morgonens stjärna möjligen. Men andra namn, till exempel, och nu säger jag inte bibelställen, jag bara räknar upp namnen. För det första, Satan, vet ni vad det betyder? Motståndare, vedersakare. Djävulen, vet ni vad det betyder? Bedragare. Det grekiska ordet för djävul betyder bedragare. Annars kallas han också den onde, ovännen, kallas han av Jesus själv till exempel. Onda andars furste, huvudet på denna hierarki. Ormen, Lucifer, frästaren, världens furste, denna tidsålders gud. Försten över luftens härsmakt, som är denna härsmakt igen. Han som är verksam i det ohörsamma, han som förvillar hela världen. Brödernas åklagare, ljusets ängel, mördare, kallas han av Jesus. Lögnare, kallas han av Jesus. Syndare, den laglöse, draken, den gamle ormen. Och kanske det finns fler som jag inte har fått tag i, ni kan tala om för mig. Men allt detta är en mörk lista av denna person som Bibeln presenterar som vår fiende och ovän. Och som säger mycket om hans karaktär. Och låt mig bara ta fram ett karaktärsdrag hos honom ikväll. Som har att göra med vår evangelisation. Och det är hans sätt att imitera. Att imitera Gud. Att imitera Guds tjänare. Att framträda som en ljusets ängel. Det har alltid varit djävulens önskan att sätta upp sig själv som Gud. Och få människor som tillbeder honom. Om inte direkt så i alla fall med sina liv. Inte till med det Gud, utan liksom som han har kontrollen över. Och för att göra detta så har han till sin strategi att imitera Gud. Han är en imitatör. Han kom till Eva som en ljusets ängel. Han kom inte som någon farlig person, han kom som en som talade väl. Men lägg märke till hans taktik. Det första han gjorde, det var att han ifrågasatte Guds ord. Skulle Gud kunna ha sagt? Skulle Gud ha sagt. Du har nog missuppfattat. När han hade gjort det och fått Eva att tvivla lite på om Gud verkligen hade sagt vad han hade sagt. När han får en människa att tvivla på ordet. Lägg märke till, det är alltid hans första strategi. Det är där som det teologiska förfallet börjar och det är där som giftet kommer in i församlingarna. När det som studerar teologi, det som skriver teologisk litteratur, tvivlar på den här bokens auktoritet. Skulle Gud ha sagt. Det kan vi inte tro på. Mitt förnuft måste bedöma vad som i den här boken är sant och vad som är fel. Vad som är Guds ord och vad som inte är Guds ord. Nej, djävulens nästa steg var att han till och med ifrågasatte Guds godhet. Nej, det är bara det att Gud vill undanhålla er att få bli lika som honom. Att förstå skillnaden mellan rätt och ont. Så han ifrågasatte Guds ord, han ifrågasatte Guds auktoritet, han ifrågasatte Guds godhet. Och så fick han Eva på fall, han bedrog henne. Det finns andra exempel där Satan trädde fram som imitatör i Gamla testamentet. När Mose står beredd att leda folket ut ur Egypten, men far och inte släpper folket, så låter Gud Mose och Aaron utföra 10 olika under, ja märkliga saker inför fara och såsyn. Men vad gör djävulen genom sina trollkarlar? Vad kallas Jambres och Jannes? Vad var deras namn? De refereras ju till i Nya testamentet när Paulus talar om falska lärare. Dessa män, dessa trollkarlar, var Satans medier. De producerade exakt samma under som Mose gjorde. De imiterade Mose under. Ja, de kunde inte följa med hela registret, men de var med en bra bit. De gjorde precis samma sak.
Så att folket kunde säga, haha, det är väl ingenting. Ni gör under, våra trollkarlar gör också under. Och det är så det gång ska bli när antikristen är framme, den falske profeten. Människor ska se vilka märkliga under som sker. Och de ska säga, han måste väl vara Gud. Han måste ju vara gudomlig. Eller också, det finns naturligtvis ingen Gud. Titta här, om någon är Gud så är han Gud. Han kan göra märkliga saker. Och det är nästan lite ruskigt när vi tänker på som den här Uri, vad heter den här juden som fick skedar och klockor och gå och...
Ja, ja.
Jag vet inte hur jag ska tolka det, men jag tror att atmosfären börjar sättas i ordning för människor att acceptera detta övernaturliga. När den falske profeten kommer, i Uppenbarelseboken står att han ska göra under, han ska till och med kunna förmå att eld faller ned från himlen. Vem var det som fick det att ske för? Elia, en Guds profet. Och folket ska säga, och han kan göra gudomliga under, han måste vara gudomlig. Lika väl som Elia var Guds profet, den är förvisso Guds profet. Och så är han en falske djävulens profet. Och jag vågar säga, av erfarenhet från, inte minst i Amerika, att det finns mycket av detta redan. Människor som visserligen upptäckmaten att vara Jesu vittnen, utför under. Får människor att se, får människor att gå som sitter i bundna rullstolar. Men man hör, man känner i hela den atmosfär att dessa män är Satans apostlar. De gör detta för sin egen ära och för pengars skull. Det är djävulens makt som när han handlar, det är inte sagt att han ska komma och bringa förvirring och bringa som en svart trollkarl som skrämmer folk. Han kommer och gör goda gärningar, för hans syfte är att förvilla människor. Och dum borde väl han om han kom och sa, ja djävulen, nu ska jag göra en massa fula tricks här. Men han kommer som en ljusets ängel och han gör goda saker, han gör goda under. Han hjälper människor, han gör dem friska till och med. För att de möjligt förvilla några. Jag jämmer de utvalda som det står. Men det ska han inte lyckas med. Inte ens djävulen ska kunna skilja sig från Jesu kärlek. Har du läst det i Romarbrevet 8? Ingenting skapat. Varken sig änglar eller andefurstar, ingenting som är eller som ska komma ska kunna skilja oss ifrån Kristus. Men som imitatör, och slå upp nu andra Timoteus brev. Första Timoteus 4. Och läs första versen där någon.
Men anden säger uttryckligen att det kommer att inte skola. Komma somliga skola avfaller från tron och kolla sig till villoarna och till onda andars läror.
Lägg märke till den sista frasen där. Onda andars läror. Alltså onda andar på djävulens anmodan kan inspirera och inspirerar falska lärosatser och falska lärosystem. Det är inte alltid sådana människor som har suttit och tänkt ut en ny religion eller en ny lära. Utan det står här uttryckligen att det är onda andars läror. Onda andar, djävulen inspirerar falska lärosystem. Djävulen tar gärna en hel del av sanningen och blandar det med lögn. Och ger det till människan och så tror de på det. Och han är nöjd därför att det är inte hela sanningen. Det är lite sanning, men det är också lögn. Och därför är inte innehållet frälsande. Ty djävulen som en gång var i himmelen hos Gud. Han har mycket kunskap också i sitt fallna tillstånd. Hans kunskap är begränsad. Men han har säkerligen kunskap om sin stor del, kanske till och med av den frälsningsplan som Gud, när historien och människosläktet skulle skapas och så vidare. Som Gud, den frälsningsplan som Gud då skulle sätta i stånd. Och när han blev utkastad så fick han människan på fall. Det var hans första strategi. Och när han nu har fått människan på fall så vet han att hon är försatt i ett skuldförhållande. Att han vet att människan upplever en konflikt av orenhet. En skuld gentemot någon makt eller varelse eller Gud, kalla det vad hon vill, var hon nu lever i denna värld, så har hon denna skuldkänsla. denna känsla av orenhet som man försöker bli kvitt. Hur ska man bli kvitt den? Då är djävulen, Satan, till hands och ger henne falska metoder på vilka hon kan bli kvitt sin skuld. Gå och bada dig i Hindusfloden, säger det hinduistiska religionssystemet. Fasta en månad om året. Böj dig mot Mekka dag och morgon och kväll. Pilgrimsvandra minst en gång i ditt liv till Mekka. Ge allmosor åt de fattiga, så kanske du kommer i ett gott förhållande till den Gud som du har fallit av från. Och alla religioner har någon, har sin väg till att försona människan och lösa det här skuldproblemet. Att lösa hennes orenhet, hennes känsla av orenhet. Man späker sin kropp. Man offrar till onda andar. Man gör nästan vad som helst för att bli kvitt denna skuld. Och jag menar alltså att det är Satan, det är människan själv givetvis som tänker ut ett system. Men med god hjälp av Satan och hans onda andar. Och vi har också Bibeln, som Gud har klart givit till människosläktet. Men som Satan kan ta. Och ta den sanningen och ge den tillbaka till människan blandad med lögn. Och det är på så sätt jag menar att falska läror och egentligen icke-kristna religioner kommer till. På en mänsklig nivå. Med hjälp av onda andra eller djävulen själv. Hoppas få tid att utveckla det mer när vi kommer in på detta. Men djävulen är alltså en predikare. Han är en predikare. Och han har ett evangelium att predika. Som är ett annat evangelium som Paulus säger. Ja, Paulus var så säker på att det evangelium som han förkunnade, och hör nu på världens mest intoleranta man. Om någon förkunnade ett evangelium i strid med vad jag har förkunnat för er, så var han förbannad. Om också en ängel från himmelen stiger ner och förkunnade ett evangelium som skiljer sig från det evangelium som jag har förkunnat för er, så var han förbannad. Paulus. Hur intolerant kan en människa egentligen vara? Hur kan du vara så säker på att du har hela sant? Så säger djävulen till vår tid idag. Här är också en religion. Här är också en lära. De har också bra grejer. De har också lite sanning. De säger också att man ska bedja. De säger också att man ska offra. Varför ska du hålla på och tjata om att Jesus är enda vägen? Hur kan du vara så säker på att det är enda rätta evangeliet? Paulus var det i alla fall. Om också en ängel från himlen. Det vill säga i sin tanke hade han säkert om en ond ande. Om en djävulens emissarie kommer och förkunnar ett budskap som skiljer det ifrån det budskap som är uppenbarat i Guds ord, så var han förbannad. Är vi rädda att slå vakt om evangeliet? Slå vakt om evangeliet, mina vänner. Var inte rädda att slå vakt om Guds sanning. Djävulen är ute för att bedraga, och han gör det på ett fint sätt. Tillbaka nu till sist, till Andra Korinthierbrevet 11. Andra Korinthierbrevet 11. Han har inte ändrat sig sedan Edens lustgård. Han har samma taktik än idag. Och när han nu har Paulus har talat om Edens lustgård, hur Eva där blev bedragen. Så är han rädd att samma sak ska ske med korintierna. Han säger i vers 5. Jag menar nu att jag icke i något stycke står tillbaka för detta så övermåttan höga apostlar inom situationstecken. Här kom alltså män som sa att de var apostlar. Ja, men det är ju bra. Apostlarna, de har vi ju respekt för. Och apostlarna har vi lärt oss att lyssna till. Och så går han vidare i verserna och varnar för dessa bröder. Eller bröder var de inte, men som han på ett senare annat ställe kallar faran för falska bröder. Det står nu i vers 13. Ja, i vers 12 kan vi ta först. Och vad gör det nu? Vi tar vers 13. Till de männen är de falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapar sig till kristna apostlar. Det är då icke något, och detta är ju icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Varför skulle då inte hans arbetare göra det? Satan själv har för taktik att komma som en ljusets ängel. Varför skulle då inte den som vill förmedla en falsk lära också göra det? Så vi kan inte nog vara på vår vakt. Det är den här predikstolen som han skulle älska att få uppträda. Ta inte emot allt vad jag säger som Guds ofelbara ord, mina vänner. Kontrollera det med Guds ord. Nu hoppas jag att ni har förtroende för mig, att jag är född på nytt och att jag är allierad med Jesus Kristus.
och kalla till hans tjänare. Jag står inte i förbund med Satan för att förkunna en falsk lära. Min längtan är att förkunna den sanna lära. Jag är inte en falsk apostel. Men om en falsk apostel skulle få tillfälle, så skulle han vilja uppträda här inför er, för att förvilla er. Han vill gärna komma i prästkappa. Han vill gärna komma med pastorstitel. Han vill gärna sitta i en samfundsledning. Han vill gärna vara bland topparna inom en kyrka, i ledningen för en församling. Till då kan han verka. Då kan han sprida sitt tid. Då kan han sprida sin falska lära. Till då har han våra öron. Och jag är mycket bekymrad för mycket som jag läser i kristen press i Sverige. Jag kan se hur djävulens apostlar, förskapade ljusets änglar, sprider in falska lärosatser. Jag har läst debatter om att alla ska en gång bli frälsta. Vi behöver i stort sett inte evangelisera. Jag har läst meningar som säger att det finns inget helvete. Det är inte så farligt. Gud är god. Allt går bra till slut. Jag hör röster gång på gång i debatten, i litteraturen, i pressen. Bibeln är inte Guds ofelbara ord. Det är människodokument. Låt oss behandla det därefter. Så har människan satt sitt förnuft över Guds ord. Dessa röster, mina vänner, är främmande röster. Det är inte hedens röst. Det är visserligen pastorers, prästers och predikanters röster ibland. Men hur han älskar att komma i sådan skepnad. Som ljusets ängel, för att om möjligt förbilda jämväl det utvalda. Det kommer någon att knacka på din dörr och du öppnar och det står två fina pojkar. 25 års ålder. Finklädda. Snyggt frisyr. Mycket snyggare än min. Och de säger, vi har ett budskap från Gud att förmedla. Skulle vi kunna få komma in och presentera? Och de har en svart bok i sin hand. Vad är det för bok? Mormons bok. Och du öppnar och du ser, ja men här står mycket som står i Bibeln. Det verkar ju bra. Ja, det verkar bra. Vet du att Mormons bok, jag vet inte hur stor procent, men till stor procent är endast utdrag ur evangelierna och bibliska citat. Blandat med lögn, med profeten Joseph Smiths egna påhitt och påfund. Det vill de förkunna för dig, dessa fina män. Och naturligtvis dömer jag inte dem. Dessa är fina människor. Och människor som du och jag ska älska. Men som är förvillade. Och går ut för att förvilla andra. Jehovas vittne knackar också på din dörr och står med den här boken i sin hand. Visserligen en annan översättning med vissa korrektioner här och där. Men de säger att de har Guds budskap att förmedla. Vad bra. Guds ord, Guds tjänare. Så presenterar de. Ja, till och med Jehovas vittnen, Herrens vittnen. Det är väl det högsta titel som vi kan ge oss. Som kristna kan få ha. Under sådan mantel, ja inte täckmantel kommer de. Kanske inte själva medvetna om att de är bedragna. Men Guds ord säger det. Att djävulen använder sig av ljusets apostlar. För att de möjligt bedrar jämlade ljusval. Jag hade haft för... Jag hinner inte det nu, jag ska inte oroa dig med det, men jag hade tänkt gå igenom Jehovas vittnen, mormonismen, spiritismen, kanske ett par andra utav detta vanliga system som presenteras gång på gång vid våra dörrar och i vår stad, inte minst dessa dagar, och ta upp kriteriet på hur vi kan bedöma om en lärare är falsk eller inte falsk. Det är en fråga som Bibeln säger framför alla andra ska avgöra om en lära är av Gud eller inte. Vilken fråga är det? Just det. Vad betyder det att bekänna Jesus vara Herre? Ingen kan säga annat innan i den heliga ande att Jesus är Herre. Kan du säga i ditt hjärta att Jesus är Herre? Då är du frälst. För vad betyder det? Det betyder att du erkänner Jesus Kristi Gudom. Herre är det gudomliga namnet på Kristus. Att han verkligen var Gud kommen i köttet. Detta står ytterligt förklarat i 1 Johannes brevs 4 kapitel, de 6 första verserna. 1 Johannes 4, 1-6. Den som inte erkänner Jesus Kristus vara kommen i köttet, vara Gud kommen i köttet, han är inte av Gud. Vad säger Jehovas vittnen? Ja, de säger inte det. Han var en överängel, han var Mikael förresten, innan han kom till jorden. Han kom till jorden, han dog, han blev begraven. Han uppstod i enda sanningen, hans kropp är fortfarande kvar i graven. För att säga lite grann om vad de tror på Jesus Kristus. Så fråga alltid en som har en sån här åsikt och har en sån här lära att komma med. Vad tror du om Jesus Kristus? Vem tror du? De kallar honom gärna Guds son.
det är ju Bibeln. Och då kanske du blir förvirrad. Vad menar du? Vem var han? När kom han till? Kom han till någon gång? Har han alltid funnits? Och inte bara hans person utan hans verk. Vad gjorde han på jorden? Dog han för vår synd en gång för alla? Det går inte mormonerna med på. Det går inte Jehovas vittnen med på. Han gav sitt liv för att vi skulle få evigt liv. Men det var inte som en ersättning för vår synd. Han tog inte syndens straff. Utan syndens straff, det bär varje människa när hon dör fysiskt. Så, men det är sådana små detaljer alltså. Men Gud har sagt, den viktigaste frågan av alla är, vem är Jesus och vad har han gjort? Om du missar det, då missar du allt. Därför, det är viktigast att du har en sann lära om vem Jesus Kristus är. Att han är den gudomlige Guden, kommer i köttet för att bringa försoning för människosläktet. Den lära som inte förkunnar detta, var det förbannat, säger Guds ord. Till den för människorna fel. Och varför Gud uttalar en så stark dom över dessa läror är för att Gud älskar människorna. Och han måste ju hata lögnen när endast sanningen kan frälsa. Det är inte intolerans, det är inte trångsynthet att uttala en dom över dessa lärosystem. Utan det är av kärlek till människorna i dessa system som vi måste göra det. Älskar vi dem verkligen så måste vi varna dem. Om vi inte älskar dem, då kan vi rycka på axeln och säga, ja, du får väl tro som du vill. Men det är inte kärlek, min vän. Om du verkligen har kommit till tro på sanningen, om du verkligen vet vem Jesus Kristus är och vad han kan göra, då ska du varna dem. Då ska du försöka presentera Jesus Kristus som den han är och vad han har gjort också för dessa människor.